välkomna till Älsklingsboken. Äntligen nytt avsnitt av vår podd. Och idag är det två författare och två som pratar. Ja, det som pratar det är jag, Sigrid.
Och jag, Margareta.
Ja, och författarna det är en som heter Bernard Nord och en som heter Ann-Kristin Lestadius.
Ann-Helén,
ja du ser. Jag tänkte just säga att det är ju författare som man inte... Alltså de kanske inte alla känner till. Så vi tänkte vi skulle börja med att berätta lite om författarna. Och då vill jag gärna prata om Bernard Nord.
Ja, gör det. Börja med det.
Ja, då börjar jag med det. För att han är en författare som jag tycker väldigt mycket om. Han är död sedan många år tillbaka. Han levde mellan 1900 och 1972. Så att, och han skrev, växte upp. Han var oäkting. Född av en piga. Och på den tiden så sa man det, alltså år 1900, så då var man oäkting och född av en piga. Och den pigan var anställd i en bondgård och fadern, det var ju bondens son. Så det var ju bara för pigan att sluta och försvinna. Och det här vill man inte veta något om. Men så småningom så gifte hans mamma om sig och han växte upp. Men givetvis under fattiga förhållanden. Men tog sig fram ändå. Han gick 5 år i skolan och sen fick han börja jobba. Och tuffa jobb var det. Och sen, men han var lite som en del människor är besatt av att han nyfiken och ville läsa och ville utvecklas. Så han läste, och bland annat läste han Jack London och drömde om att bli sån här pälsjägare. Och så småningom tog han sig till Jämtland och det, att bli pälsjägare det var inte hans grej alls. Han misslyckades totalt med detta. Men han började skriva och han blev uppmuntrad i sitt skrivande. Det är ju så här, många, ofta är det någon lärare eller någon människa som betyder mycket för någon med lite uppmuntran. Så han skrev över 350 noveller och så småningom slog han igenom med den här boken som vi ska prata om idag. Som heter I marsfjällets skugga. Och som har sålt i massa ex och som är läst utav människor. Och som är, ja, den ska vi prata om. Så vad det är för bok, det får ni höra. Så jag tror jag ska nöja mig med det. Möjligen ska jag lägga till, brukar du alltid säga Margareta, det är egentligen din replik det här, att han är jättemycket utlånad på biblioteken.
Ja, han är verkligen en av de här bästsäljare och sålde vet jag inte, men i alla fall läst väldigt mycket. Alltså jag tror han låg 5:e plats 1989, så sent som 1989, låg han på 5:e plats i lånestatistiken på biblioteken.
Det kan man nog inte säga om henne, Ann-Helén Lestadius, eller?
Nej, Ann-Helén Lestadius, hon är ju en ung, någorlunda ung författare. Alltså, ja, 50 år är hon ju. Men i alla fall, hon har skrivit ett antal barnböcker. Och hon fick faktiskt pris 2016, fick hon Augustpriset för en bok som heter 10 över 1 i kategorin barn- och ungdomslitteratur. Och 2007 så skrev hon sin första roman och sen skrev hon ytterligare då några barnböcker. Hon är en svensk samisk författare, hon är journalist. Och hon är född utanför Kiruna och hon bor numera i Solna. Så att hon har väl etablerat sig söderut. Men har sina rötter där uppe i den samiska kulturen. Och det är den hon skriver om i sina böcker. Och hon har också varit väldigt anlitad som medverkande i Tankar för dagen. Och hon har sommarpratat. 2017 var hon med i sommarpratarna. Och nu förra året så debuterar hon då med en bok för vuxna och som heter Stöld. Och den handlar då om den samiska rennäringen och det livet där uppe. Och framförallt då om motsättningarna mellan samer, rennäring och de övriga människorna som lever där uppe i byn. Eller i området som hon skriver om. Och det... är väl, hon har skrivit det som en spänningsroman. Hon valde det.
Det är ju en spänningsroman tycker jag. Men det är ju också en folkbildarroman. Alltså det märks att hon är journalist. Och det märks att hon vill, hon vill lära oss alltid väldigt mycket om livet där uppe. Och det gör hon ju genom sina gestalter som finns i boken. Framför allt genom en liten tjej som finns med ända från början i boken. Vad heter hon? Hon heter
Elsa.
Elsa, ja. Ja. Och hon är 7 år i början. Och då blir jag väldigt... Jag blir väldigt förtjust i lilla Elsa när hon åker skidor. Och det börjar ju precis med att hon får se en man som hon förstår har dödat hennes egen renkalv. Den första renkalven hon har fått. För som liten får man ju en renkalv och så får man lära sig renskötseln. Och hon ser honom och hon vet vem det är. Han heter Robert. Men hon vågar aldrig berätta det. För hon vet att berättar hon det för någon så han har gjort ett tecken, då ska han skära halsen av henne. Så hon lever ju egentligen genom hela boken i rädsla för Robert. Och första delen är ju då fram några år. Och sen så hoppar boken 10 år fram i tiden. Mm. Men hon är fortfarande, Robert håller fortfarande på och tjuvjagar och ställer till det för dem. Så det är ju egentligen Elsa och Robert är väl de stora personerna i den boken, eller hur?
Jo, men det är det ju. Alltså det är ju Elsa som står för liksom den ena sidan kan man säga. Men man får uppleva henne och hennes familjs frustration över den här tjuvjakten som pågår hela tiden. Men man får också sen en beskrivning av den här förövaren Robert Isaksson och hans kompis Petri som dyker upp då efter 10 år. Och deras hemska sätt, alltså att inte bara stjäla renar och jag, alltså de hetsar renar, det rena djurplågeriet som det beskrivs. Och det här med att de också stjäl renar är ju en sak, men att just att de också sen alltså plågar dem är ju ett... är också ett annat sätt. Och det hon menar det är att den här, det är inte bara stöld, menar författaren och menar Elsa i boken, det är ju att det ska vara egentligen rubriceras som hatbrott, för det är ett hat mot samerna, menar hon. Alltså det här, det är ett väldigt samehat, och det tyckte jag var så spännande när jag läste i Marsfjällets skugga då en gång för några år sedan. Så han beskriver så väl, tycker jag, just också den här motsättningen mellan nybyggarna som det handlar om då. Den nybyggarfamiljen Lars Pålsson och hans familj som ska etablera sig på fjället. Och så motsättningarna med de samerna som bor där, eller lappar som man sa på den tiden. Han gör det så tydligt.
Ja, och då är det ju jättestor skillnad, för att då kom ju den ut, alltså... Den boken kom ju ut 80 år tidigare.
Ja.
80 år innan Stöld så skrev han alltså i Marsfjällets skugga. Så förhållandena var ju helt annorlunda. Och i Marsfjällets skugga är ju... Och det är ju ingen spänningsroman, för det är egentligen en landsbygdsroman som skildrar livet för en nybyggarfamilj. Men den är så spännande som man håller på att dö. Alltså jag bara bläddrar och läser. Hur ska det gå? Ska de få någon mat? Ska de få något hus? Ska de överleva vintern? Ska de bli det någon mat till våren? Alltså han lyckas skriva upp vardagslivet. Väldigt spännande.
Ja, det man vill veta, hur kommer de att klara nästa vinter, uh-huh. Kommer de att svälta ihjäl, eller vad kommer det hända? Men också den här relationen med då sina dels grannarna som då tar sig en ren själ, en ren från samerna. Och också då förhållande till samerna som ju faktiskt också ger sig på nybyggarna där. Bränner ner skogen och förstör höet för dem. Och sen då nybyggarna som man förstår. Det pågår liksom ett litet krig mellan dem. Det är den här motsättningarna. Och de verkar som de fortsätter. När man läser Stöld här så förstår man att ja, det här motsättningarna, de pågår än idag.
Jo, men de är mycket lättare att förstå. I den här boken i Marsfjällets skugga. Det är ju någonting med de lite äldre böckerna och de här lite klassikerna. Att det här är, det är svartvitt. Den kallas ju lite Marsfjällets skugga. Den kallas lite för så här bygderoman och landsbygdsroman. Och den är lite sätts lite från ovan. Alltså de har ju, det kan man ju säga också, de har ju ett sällskap. Bernard Nord är ju författaren som har ett stort sällskap där uppe som gör, dels ger ut böckerna i nytryck, dels har guidade visningar av Marsfjället och byggt upp en stuga som ser ut precis som den här stugan som familjen flyttade upp till, och som ordnar föreläsningar. Och går man in på deras hemsida så kan man hitta väldigt mycket intressanta artiklar som handlar om Bernard Nord och den tiden. Och det, så man kan få väldigt mycket så. Och då är det ju ändå så det här med svartvitt. Det är enklare på något sätt. Då kom han som nybyggare och han tog marken. Och det var ju inte rätt. Lapparna då såg ju det. Det var ju deras renskötselområde. Och de saboterade. Men där är ju han, Paulsson. Han beskrivs ju som en sån tjusig man. Han är stor, så stark och bredaxlad, men han är också väldigt rättrådig, sällsynt rättrådig. Han gör inget ont mot lapparna. Han går, tvärtom så möter han dem, och då han hjälper en lappflicka väldigt så där dramatiskt, lite romantiskt. Hon har brutit benet och hon får vara hemma hos dem till det har läkt. Och han är hela tiden, han är god.
Ja, och det blir ju att de andra blir så förundrade över det. Även hans grannar då, så säger de, ja, men varför gjorde du på det här sättet? Ja. Hämnades du inte då? Och även då lapparna blir ju också så här, men jaha, men det händer ju ingenting. Varför går han, ja, varför hämnas han inte? Nej, han gör inte det. Och på något vis så verkar han får respekt till slut med detta. Ja. Alltså de, ja, nej. Nästan så att de ser honom som liten, ja, inte messias, jag vill ta i, men lite godhetsfigur sådär. Nej, han, det är någonting med honom som gör att han, ja, han sticker ut.
Det är en liten feel-good-bok egentligen.
På det
sättet. Nu när vi pratar om det. Ja. Nej, men det slutar ju bra. Och på alla sätt och vis, och alla barnen överlever. Trots att de svälter något fruktansvärt. Och jag tycker att Ann-Helens bok, den här Stöld, det är ingen feel-good-bok riktigt för mig. Det är mera en spänningsroman är det, och spännande, och man får verkligen tränga in i den här bygden och lära känna inte bara henne, den lilla flickan, och när hon växer upp, utan man får ju också hennes vänner och hennes föräldrar och så. Men det finns en ensamhet bland människorna där som de håller inte ihop riktigt på samma sätt, och de är rädda hela tiden.
De lever ju under en väldig frustration hela tiden med de här, att de inte får någon upprättelse, att polisen inte lyssnar på dem. Och Ann-Helén, hon har själv berättat att hon hade som underlag 100 anmälningar hos polisen som inte ledde någonstans. Och det använder hon sig av i boken, de här anmälningarna där polisen beskrivs som ointresserad, men också att de har ett väldigt avstånd. Det är ju stora avstånd där uppe. De hinner ju inte täcka in allting. Men eftersom det här är en spänningsroman så beskrivs ju polisen då kanske lite extra svart, hoppas jag. Att det är en extra svart målning av polisen i den här, och att de inte beter sig riktigt så i verkligheten.
Nej, man får verkligen men, hoppas.
Det kanske finns någonting där ändå. Men sen kommer det då en polis från söder, och han då börjar ta tag i de här anmälningarna och börjar följa upp de här spåren som ju faktiskt går att följa upp. Så att det blir någon form av upprättelse i slutet ändå. Men det är inte det där tydliga som du säger, eller det här svartvita riktigt ändå.
Det är ingen feel-good bok.
Absolut ingen feel-good bok. Men hon, vägen dit när hon beskriver de här åren från lilla Elsa då, först vintern 2008 och så är det höstvinter 2019 och så är det vårsommar 2019, vårvinter 2018. Så, alltså, hon skriver så omsorgsfullt om allting, och man får många aspekter på livet, att vara renägare, att gå i skolan, och hon beskriver ju det här samehatet, som hon kallar det för, som som har gått då i generationer, och hon visar också på hur det fortsätter att gå i generationer i skolan till exempel, och barn som blir mobbade och sådär, så att det, hon tar tag i alla problem på något sätt.
Ja, det gör hon. Och det som sticker lite i ögonen på mig, eller som gör mig lite ledsen, det är ju att de har ju väldigt tydligt att äldste sonen ska ju ärva.
Mm.
Och man måste ha x antal renar för att kunna överleva. Och man frågar aldrig hur många renar man äger. För det är ungefär som att fråga vem som helst hur mycket pengar tjänar du. För att inkomsterna kommer ju av renarna. Och vissa år är det bra och andra år är det dåligt. Och det är ju också en anledning till att det är hemskt när de tjuvjagar och tar... Och det går åt renar som bara försvinner, för att det går ju ändå åt renar som inte överlever, och de har det tuffare med maten nu i klimatförändringarna, det får man också höra. Men framförallt det här att det är äldste sonen det är viktigt att få en son, och det är viktigt att han ska ärva, och hon, den här lilla tjejen som är så himla duktig och händig och egentligen är familjens bästa renskötare, hon kan aldrig få ärva detta, och hon får inte den respekten just därför att hon är kvinna. Och det där tycker jag är väldigt tragiskt på något sätt, för att hon skriver ju ut det väldigt tydligt också, så som varande något tragiskt, och där kritiserar ju en del av de äldre samerna.
Jo, det är ju också en tråd i boken att ta upp det här med de samiska traditionerna, och att hon då som kvinna inte självklart skulle kunna få ta över, fast hon visar sig vara duktigare än sin bror, som brodern klarar ju inte detta.
Nej.
Utan han blir psykiskt sjuk till slut.
Alltså brodern är ju lite, tycker jag, jag tänker på det, jag tänkte när man, jag hade sån här period när jag läste Vilhelm Moberg, och de det finns ju också någon serie där han liksom, just det här att vara tvungen att ta över jordbruket, eller jag menar korparna, eller det finns ju många böcker som har skildrat det där förfärliga med att någon känner sig tvungen att ta över.
Mm.
Och så är det ju med hennes bror, han vill inte detta, han kan inte riktigt, och han går till doktorn, och det är så här rörande situation tycker jag, för det är någon hyrläkare ner från södra Sverige som de säger söderifrån. Och hon säger, och han säger, jag har något tryck över bröstet och jag får inte luft och jag är trött jämt, vad ska jag göra? Och hon säger, ja men du får väl försöka ha pulshöjande aktivitet minst 3 gånger i veckan. Och då tittar han på henne och säger, jag sa ju att jag var renskötare.
Mm.
Jag är ute dygnet runt. Ja men, ja, den här, det är en oförståelse mellan dem. Och så småningom så ser syrran då, som är så kompetent och kapabel. Mm. Hon ser till att han åker iväg till Norge för att få lite hjälp med sina depressioner, som man det nästan är.
För det är bara där det finns.
Det är bara där det finns.
En sån klinik som kan ta hand om just samer
på med samiska. De här problemen.
På samiska, ja. Precis.
Och det är efter den här, det är ett rafflande slut på boken ska jag säga. Så och det ska vi inte avslöja, men det är otroligt spännande i slutet. Och det händer väldigt mycket. Och sen är det, tycker jag, man pratar om den här Robert, hur han, tjuvjägaren, det är väldigt, ja, det är en ganska fin beskrivning av en tragisk person, hur det kan gå när man blir ensam och inte klarar av att laga maten och städa och inte ha någon att vända sig till eller så. Det är något tragiskt. Och då kan man då, om man nu, eftersom jag ändå tycker att feel good boken måste vi ju prata om, så man blir, så kan man ju säga att där klarar de verkligen av att laga maten och sköta om huset, och de bygger sitt hus och de odlar sin mat och de tar hand om sina barn, och man blir helt, jag blir helt rörd över den här värmen och omtanken som finns i en familj som inte har någonting. De har verkligen ingenting mer än varandra, och hur han jobbar och sliter. Ja, det är helt otroligt.
Och frun sliter.
Och när frun ska föda, då är det 6:e barnet som ska födas, och då står det, och det är så fint, så en passus, han är så orolig, han blir så ängslig och han blir så nervös när hon ska föda, och då tänker jag så här, om hon inte klarade förlossningen, han skulle ju gå under. Mm. Alltså här är det verkligen, prata om jämställdhet, alltså de är helt beroende av varandra och de uppskattar varandra. Samtidigt som han ju inte säger någonting egentligen, han är den stora tysta mannen.
Ja.
Den stora tysta mannen.
Och de lever Och långt avsides uppe på det här nybygget.
Ja.
Så att springa och hämta någon barnmorska är det ju inte tal om. Utan det är han som får ta hand om detta till slut. Så,
och man ska också veta att den här boken är ju baserad på based on a true story som det heter. För att det, en av barnen, Jonas, levde när Bernhard Nord kom upp dit till Marsfjället. Så han har intervjuat Jonas. Och det finns ju så att den är baserad på en sann historia. Sen har de ju vävt in andra nybyggarliv också givetvis. Mm. Men det finns en sanning i den alltså. Det är en fantastisk historia.
Mm. Jag tänkte på ett annat elände, om man nu skulle återgå till det, i Stöld, så är ju den här killen då som Lasse som vill bli renägare, men förnekas det därför att han har äldre bröder som ska ta över detta och han får det inte. Och då blir han istället hänvisad till att jobba i gruvan och där utsätts han för ett sånt mobbing och sånt hat så att han klarar ju inte av det. Och det där är ju också en sak som är ett ämne som är väldigt jobbigt och väldigt tragiskt att människor ska behöva ha det på det sättet. Ann-Helén Lestadius själv är ju gruvarbetardotter, så hon har säkert någon insikt i detta skulle jag tänka mig. Att leva det där livet när man inte är renägare. Antingen är man renägare eller också man icke-renägare, och det där är också någonting som i samernas tradition som kan vara svårt för utomstående att förstå kanske.
Jag tänker på det när jag läste någonting om Bernhard Nords författarskap då, att då var det någon som sa att om man har läst Bernhard Nord eller inte, det är lite en klassmarkör eller en geografisk markör alltså. Det är ingen fin litteratur precis, utan det är ju ofta precis vanligt folk som läser det, plus att den man ju läste norrut, och då tänker jag på det här, nu är det ju sån här, det har ju stått om gruvan utanför Jokkmokk, och då kan man ju känna så här att ibland är det som att Norrlands olika problem eller ja, även glädjeämnen, de angår inte oss här nere i söder, vi har liksom inte riktigt koll på det, vi är vana vid att få våran el från deras älvar och allt annat. Men vi har inte liksom reflekterat riktigt över hur de har det där uppe eller intresserat oss för det. Men det har ju kommit sista tiden. Och de här två böckerna, eller framförallt de här två ska jag inte säga, men Ann-Helén Lestadius, hon gör ju ett jättejobb för att få oss intresserade och kunniga i samernas liv idag.
Det tycker jag är den stora behållningen med den boken. Ja. Även om den som spänningsroman hade ett rafflande slut, så var det ju lång väg dit kan man säga. För de skriver och beskriver så väldigt ingående och omsorgsfullt allting. Men det är det som är den stora behållningen tycker jag. Och det var väldigt nyttigt för mig.
Ja, ja. Kan jag säga. Väldigt bra tycker jag. Och intressant på alla sätt och vis. Och det är många gestalter i den boken som jag tyckte om. Alltså jag tycker om henne. Vad heter hon nu? Men tappar jag hennes namn?
Elsa.
Jag förstår inte. Det är inget bra namn på henne tycker jag egentligen. Men i alla fall Elsa. Och Elsa har ju en jättefin pappa. Men, och en mamma som går och gråter. För att hon är ju inte same från början. Och hon längtar efter lite annat liv.
Mm.
Men ja. Det finns i varje familj, så finns det någon sorts hemlighet som baserar sig på det här med olika svårigheter man har.
Ja, och jag tycker att Ann-Helén Lestadius, hon har bemödat sig att få in så många problem som möjligt. Alltså, att få perspektiv på så mycket som möjligt i sin bok. Absolut. Som gör att den kanske blev lite onödigt tjock, om jag nu ska säga så.
Men, det finns nog många som tycker när den slutar att oj, det är redan slut.
Ja, jo, jag vet. Men nej då, och den är som sagt, spänningsromaner är ju ofta tjocka och ska ju vara tjocka nu för tiden. Så att,
och vi får vara med på marknad och vi får vara med på renskiljning och vi får vara med på skidturer och vi får åka, vad heter det, snöskoter och vi får åka efter snöskoter. Det är mycket vi får göra och så. Men det kan man ju säga, Bernhard Nords lilla bok, den är ganska tunn.
Ja.
Den är ganska tunn. Ja. Nu har vi pratat så länge så nu får vi sluta prata hur kul den är.
Ja.
Jag tycker, Sverige är ett avlagt land.
Ja, det är nyttiga insikter tycker jag, och man kan berätta om det på olika sätt, helt klart.
Mm.
Förr och nu.
Mm. Så är det. Så, tack så mycket för idag.
Ja,
slutar vi här.